Den splittrade golfvärlden och effekterna av den. Special i 18 minuter med Svensk Golf om PGA-torens kris, om livgolfens påverkan och krafterna som också utmanar toppgolfen på damsidan. Om läget just nu och om varför torgolfens främsta har bråttom. Här är 18 minuter med Svensk Golf. En tid då säsongen på hemmaplan tar fart på allvar. Visst är det härligt. Vi ägnar det här åttonde avsnittet helt och hållet åt den stora globala frågan för toreliten som alltjämt är olöst. En situation då golfvärlden fortfarande är splittrad på herrsidan och hoten om samma sak finns på damsidan. Ett samtal om vad, varför, hur, en rad andra frågor såklart. Jag heter Ola Wenström, Wille Schauman och Erik Fransén finns som vanligt med. Till att börja med, ett enda ord om toppgolfvärlden just nu.
Jag börjar, jag säger splittrad. Så får Erik hitta på något annat.
Diffus.
Och jag säger kritisk. Vi kan ju samtala om de där orden och situationen, läget just nu. Till att börja med kan vi konstatera under det här söndagsinspelade podden avsnittet att vårt intresse, svenskars sug efter att titta på toppgolf just nu, ja, det är något som avviker från snittet. Det finns verkligen anledning till det. Det är folk, spelare som hugger på varenda tor och alla fronter. Det är ju häftigt i sig, eller hur hörni?
Verkligen. Det är det är länge sedan som det har varit sån bredd på spetsen, om man säger så, vad gäller svensk golf, både på dam- och herrsidan.
Ja, verkligen. Här går man upp på morgonen och först så ser man Sebastian Söderberg vara med i segerstriden i Japan, där han tyvärr kom till korta. Och därefter då så har vi Maja Stark, Tim Widing och även Norlander då i intressanta positioner på sina respektive torer.
Ja, det är nya levnadsvanor för en nation som blir mer och mer golfintresserad. Så kan vi väl kalla det. Däremot, och det är det vi ägnar den mesta tiden åt i det här avsnittet, PGA-touren framförallt, är i kris. Det är närmare ett år sedan de skulle gå ihop igen, var det sagt. Tourerna som har splittrats med livsintåg. Och allt det där med torkriget som pågår, ja, det är bara att konstatera utifrån att PGA-touren har tappat spelare de senaste två åren. PGA-touren har tappat titelsponsorer, ett par bara den här säsongen. Och PGA-touren har tappat 20% av tv-tittarna i USA. 20%, det är var femte tittare har försvunnit, stängt av, slutat titta på åtminstone den där touren. Titta på annan golf kanske. Varför har det blivit så? Vad tror ni?
Ja, men när man har läst och lyssnat sig för så säger, för den, frågan ställs ut i sociala medier och olika sportmedia. Och det verkar som att ett vanligt svar bland den vanliga tittaren är ju nej, men jag har tröttnat på fejden. Alltså att det har fått ta för mycket plats från det som egentligen är viktigt. Vem som spelar bäst på söndag. Så att jag tror att man har tröttnat på det. Och sen så gissar jag också att det är ändå så att några av toppspelarna som vi har ansett vara toppspelare och som fortfarande högt rankade är på världsrankingen, som är lite diffus den också just nu, de är ju inte kvar på PGA-touren och det kan ju också såklart dra tittare därifrån.
Golf som en nischsport har inte riktigt råd med den här utvecklingen sett till det generella intresset. Det är svårt att... Vi kämpar redan från underlägen när det har varit en avlösning generationsmässigt efter att den allra största superstjärnan inom spelet någonsin börjat träda ut i kulisserna. Och som du var inne på, Wille, så har inte de namnen som har tagit över, givetvis då, det är en väldigt otacksam uppgift, men kunnat leva upp till vad som har förväntats av dem åtminstone. Och lite då ihop med det som sker med de olika torerna och det, så blir det nästan en perfekt storm.
Mm. Det är många faktorer samtidigt. Det finns en problematik i och med att PGA-touren rullar på som den gör med ett, jämfört med för ett par år sedan, profilurvattnat startfält. Det kommer alltid nya spännande vinnare med egna historier. Intressant att följa. Men för en bredare idrottspublik så är det ju flera som saknas. Och Scottie Scheffler må vara hur jädra bra han vill och kan vara. Det är ju en som i sig ännu i alla fall inte får nålen att röra på sig. Att riktigt dra massorna. Skulle han kunna bli en magnet eller några andra profiler som skulle kunna kliva fram på ett sätt som skulle behövas? Eller är det snarare att det måste bli en Torfred, att de profiler som redan finns och som har varit där uppe och fortfarande skulle kunna vara, att det är de som liksom helar den topp som vi på något sätt ändå vill se, som vi fick se i Masters till exempel till viss del?
Ja, på allt det.
Ja. Ja, men det är ett resonemang som mynnar ut i några frågeställningar för att ta diskussionen vidare.
Men jag tror svar var ja på allt det där.
Ja, exakt. Nej, men om man börjar med hur situationen ser ut då, så jag tycker ju, och det pratade jag om i förra avsnittet, att det är häftigt med någon som dominerar. Det skapar ju en viss dynamik, att det är någon som är mycket bättre än de andra. Så där kommer jag ju hoppas att Scheffler fortsätter att trampa på de andras halsar när han får chansen. Men han kommer ju inte differentiera sig på ett personligt plan. Alltså han kommer inte göra svallvågor med uttalanden och så vidare, utan han kommer låta sina klubbor tala, och det är ju coolt i sig. Problemet blir ju att de som ligger bakom är då inte heller några som kanske låter något annat än klubborna tala. Wyndham Clark, Xander Schauffele, de är ju rätt gråa profiler. McIlroy har ju faktiskt varit duktig på att säga vad han tycker. John Rahm har varit duktig på att säga vad han tycker, men han är ju inte kvar på PGA-touren. Så att det är ett utsatt läge, och man får ju hoppas att det kommer någon, ja, men om Ludvig Åberg vågar säga saker som andra kanske tänker, förutom att han spelar bra golf, så skulle Ludvig Åberg definitivt kunna ta en roll som Schefflers stora nya motståndare. Men det känns inte som Ludvig Åberg är den typen av personlighet som vill skapa svallvågor, utan han vill låta sina klubbor snacka, och det får man ju verkligen respektera, för det har han gjort väldigt bra hittills.
Apropå en liten markering, vi ska konstatera och presentera det här avsnittet också. Det ska vi inte glömma bort, Erik. Det är en sponsor i ryggen också den här gången.
Ja, det här avsnittet av 18 minuter med svensk golf presenteras av Callaways nya AI Smoke Driver som är sweeter from every spot. Vi pratar alltså om drivers med AI-optimerade träffytor där vad vi kan likna vid flera olika sweet spots sprids ut över hela träffytan. En lösning som jobbats fram genom swingdata från en stor mängd spelare så gör att AI Smoke i snitt är 6 meter längre än Callaways förra paradigmfamilj.
18 minuter med svensk golf tackar för stödet. Fortsätter resonemanget kring situationen. Erik, din take på det här. Kan dagens PGA-tourspelare höja intresset i sig? Eller måste de ha tillbaka några livprofiler?
Ja, på båda. Vi behöver definitivt att vi fick tillbaka x antal eller att det gick ihop i en ny form. Det är väldigt viktigt. Och så behöver vi det här att det är ett antal namn som är i toppen för att kunna bygga återkommande, för att bygga rivalitet. Rivalitet är en väldigt viktig faktor inom sport. Och vi har inte riktigt fått det här när det blir lite för utspritt i skiktet under. Jag menar, även om vi hade ganska få head-to-head-dueller med Phil och Tiger när det begav sig, men det var ändå så utkristalliserat så att de två spelade mot varandra till viss del i våra ögon. Och det satte ju givetvis en extra puls och spänning i det hela.
Ja, men det är klart att personer som vi och många därtill kommer alltid vara intresserade av de som är där uppe och hugger och gör det dramatiskt på ett eller annat sätt. Det spelar inte lika stor roll för oss som är väldigt inbitna vilka namn det är. Men för en bredare publik, jag tittade på de 14 tävlingsveckor som var fram till Masters. Sen dess har det ju varit då en major och sen signaturtävlingen, så det är lite speciellt. Det är 14 tävlingsveckor och topp 10 i världen. Då är John Rahm med där fortfarande till exempel. Men då är det Scottie Scheffler och Wyndham Clark som har varit med i 9 av de tävlingarna. McIlroy och Hovland hade 6 respektive 5. Och räknar man överlag så är alltså en närvaro från världens topp 10 48% på de tävlingarna. Och då kan man lite grann förstå att det kanske inte är så häftigt varje vecka på det sätt som skulle krävas. Är det antal tävlingar som är för många? Det är också en fråga i bilden. Eller att få upp närvaron, tävlingsfrekvensen på de allra bästa ytterligare?
Jag tror att det finns en faktor i båda två där. Dels att tittarna blir uttröttade till slut. Om varenda vecka är viktig så är till slut ingen vecka viktig, kan man ju säga, förutom majors. Så det är en kommunikationspuck som torerna behöver hantera. Hur man lyfter vissa veckor mer än andra. Samtidigt så blir det svårt om man säger att en tävling är viktigare än andra, fast du vill ha titelsponsorer i båda. Då har man också ett läge som är utsatt ur torperspektivet. Men du är inne på en, tycker jag, väldigt viktig punkt där. Det är att få dit toppspelare så ofta det bara går. Och det har gjorts försök. Det är därför Tiger Woods drog ihop det här mötet i Delaware hösten sommar 2022, för att få in garantier från de bästa spelarna att spela ofta ihop. För det är ju någonstans, som Erik inne på, liksom livesport. Det kommer aldrig tappa sitt värde kommersiellt eller engagemangsmässigt om det, de bästa är med samtidigt. De nya spelarna som kommer ut idag, de är ju ganska, vad säger man, cookie cutter. Alltså alla kommer ut från en typ likadan mall. Det är därför jag tror att, även om jag tycker att jag tycker inte att Patrick Reed är en superkille så, men han är ju intressant att följa. Samma med Bryson DeChambeau, de skapar ju känslor. Men DeChambeau och Brooks Koepkas fade, den var ju väldigt rolig att följa även utanför banan. Så på så vis så har vi ju tappat profiler från PGA-touren som någonstans bidrog till någonting mer än bara birdies och bogeys.
Ja, någonting väldigt viktigt. Liv just har ju inte flugit, men det finns många pusselbitar, tror jag, där ändå som vi kommer inte kunna vrida tillbaka klockan, tror jag, efter det här, om vi får ihop alla på samma planhalva igen och kunna tvångsmata med 72-hålstävling efter 72-hålstävling. Titta på tennisen, det är ett ganska bra koncept, tycker jag, att vi har, om man säger Grand Slam-tävlingarna, där då spelar det bäst av 5 set, annars är det bäst av 3 set som gäller. Golfen kan, med tanke på den utmattning vi ändå pratar om, så bör golfen snegla åt det hållet förr eller senare.
Vi säger ju det här precis samtidigt som Liv har avslutat en sanslöst spektakulär publikfriande tävling i Adelaide, som ju också är en del av deras koncept ändå, att de är väl inte kanske ute för att sprida golfen lika mycket som att synas och vara på ställen som inte är lika uppfyllda av annan tourgolf. Det finns ytor att ta där. Det är väl den stora anledningen. Men de drar ju åskådare. Jag har varit på en livtävling här i Valderrama. Det är många som tycker och tänker om liv utan att ha varit där på plats. Man kan ha åsikter om var pengarna kommer ifrån. Och det är en aspekt. En andra är formatet. Jag måste bara skjuta in här att just liv är på plats. En fantastisk publikupplevelse. Det var dessutom inte något jippo. Det var tävling. Det var på fullaste allvar när Bryson DeChambeau utmanade Taylor Gooch på Valderrama förra året när jag var här och tittade. Jag säger här för jag sitter i Soto Grande fortfarande. Men det är liksom lätt att fnysa åt kortbyxor och musik och 54 hål. Och tycka väldigt mycket illa om var pengarna kommer ifrån. Men det är ändå någonting som jag tar med mig från den där tävlingen. Det är en, han var väl 7 år, liten kille. Det var aldrig sett så mycket barn och unga förresten på en golftävling som under den livtävlingen. Och den här lilla 7-åringen stod i souvenirshoppen med sin pappa och han pekade på, jag tycker, är det Cleeks eller High Flyers eller vilken logga är den häftigast? Och han valde till slut en keps och ögonen tindrade. Han hade valt sitt lag. Det är vad vi än tycker och tänker och vad vi vill, så är vi gubbiga nog att tycka att PGA-touren räcker. Men det finns någonting i konceptet här som gör att det utmanar på sikt. Framtidens publik kommer att vilja annat. Och jag tyckte jag såg det i 7-åringens ögon när han fick välja kepsen där så småningom.
Tittar man just nu så tror jag nog du sätter fingret på någonting där, att Liv har nog landat bra som event, som fysiskt event, men det går inte igenom rutan. ettan ännu. Och för oss som inte är där så blir det ganska oväsentligt vem det är som är uppe och slåss i toppen. Det fanns en bra story faktiskt med Anthony Kims comeback. Det fick mig att titta in lite extra och så. Jag brukar försöka kolla in på det ibland och verkligen... verkligen försöka ge konceptet ett chans, men det idrottsliga, själva sporten, har svårare att fånga mig i nuläget.
Jag satt och gjorde en jämförelse i huvudet, sen tänkte jag lägga undan den när du började ditt resonemang, Ola, men jag tar upp den i alla fall. Jag tänker, Erik, du som är wrestling mania fan eller hur? WWE.
Gud, ja.
Ja. Ola, du är mer så här renodlad boxingfantast. Du gillar det här, här man mot man i ringen. Okay, inga konstigheter.
Vi säger så.
Ja, men det känns som att...
Du är MMA, eller?
I wish. Det är så här bud och man ligger brottas lite mjukt och tar hand om varandra. Nej, men skämt åsido. Det känns som att i mitt huvud så är ju Liv då, det är WrestleMania. Och som Ola är inne på, de som är där älskar det ju. För att det fångar deras intresse. Så att, och vi sitter ju och någonstans tycker att ja, men golfen ska ju vara... Nu är ingen som ser mig här, men det ska vara fyrkantigt. Det ska vara snudd på, alltså slips på. Jag gillar ju det. Men det är inte jag som representerar den stora massan som någonstans golfen behöver attrahera framöver. Så där finns det ju en utmaning för golfen att... För att å andra sidan så efter pandemin, golfen har ju vuxit explosionsartat. Det spelar ju, det är många, många fler som spelar golf idag jämfört med för 5-10 år sedan. Enligt de siffror jag tagit del av. Och många av dem spelar ju golf fast inte ens på golfbanan. De spelar på toppgolf eller i en indoor-facilitet. Så det finns ju många fler som gillar att utöva sporten. Men det finns ju nya sätt att utöva sporten på. Och där tror jag att golfen är väldigt sen i att... Ja, men, svänga skeppet dit som ditt fansen faktiskt vill åka. Det är som ett jättestort passagerarskepp som tar lång tid att svänga runt. Och då måste man ju någonstans hitta den nya riktningen innan man börjar svänga på rodret. Och jag vet inte om man hittar den nya riktningen, så det är svårt att hänga på snabbt här.
Det är du inne på, Ville, där... Så man måste också lyfta blicken ibland från torgolfen, tror jag. Även vi. Och man ser ändå... YouTube är ett bra index, kan man tycka, på vissa saker. För det är rakt av. Där har vi följare, det är tittarsiffror. Inte som linjär tv-siffrorna som så att säga, i USA beror på 40 000 boxar och en algoritm som beräknas från det. Och streaming är borttaget där. Så linjär tv-tittandet har minskat här. Men tittar vi på YouTube så ser man ju att både Good Good Golf fångar in och Rick Shields fångar in en betydligt större målgrupp än vad PGA Tour gör. Och jag tror det är lite idé att de pratar till en generation av golfare på ett mer relaterbart sätt. Tourgolfen är lite svår att ta på för den är så djup idag, den är så exceptionellt bra i den formen. Här är vi folk också som, när vi får ta del av torspelare i det kontextet, så får man en mer avslappnad relation till dem. Jag tror många där möter sin dos av torspelare. Bryson, John Rahm etc. som gästar de här profilerna. Och där framkommer på ett annat sätt än i en tävling där de står och läser linjen i 45 sekunder och sen går in i sin fokusbubbla.
Mm. Alltså bara ett bra exempel på det här. Min brorsa håller på med golfskomärke och han lyckades signa en av de absolut största YouTube-profilerna innan han var jättestor. Men det hände under det året som de hade ett avtal och det är Grant Horvath. Och han kom till Stockholm. Han var ju del av Good tidigare. Och när han kliver ut taxin downtown Stockholm, då stannar det kids och ber om en selfie med honom. Och han fattade ju inte att han var stor i Sverige. Men Patrick Kenty skulle inte bli stannad på gatan i Stockholm om han inte går med sin tightest caps. Det säger en hel del om vilka det är som träffas av den nya, moderna golfen. Alltså jag tänker om PGA-touren skulle sätta ett samarbete med Grant Horvath eller med Rick Shields. Du får sitta och live-kommentera på något vis ihop med oss en sändning. Då skulle man ju någonstans fånga alla hans miljontals följare som kanske inte tittar på PGA-tourgolf annars.
Och det finns ju inbyggt i golfandet i sig en problematik i att... Nästan alla som spelar golf är mycket mer intresserade av sin egen än att se vilka som är uppe och fightas minus 10 eller 12 på någon tour. och det är lite grann som löparintresse egentligen. Det är väldigt många som är intresserade av att springa Stockholm Marathon, men det är väldigt få som är särskilt spända på vilken kenyan som ligger i täten. Det är lite samma sak. Man är mer intresserad av sin egen del och sitt eget spel, eller sin egen löpning i det fallet. Det är den jämförelsen. En annan sak till det här splittrade läget, det är ju faktiskt att argumentet som Ludvig Åberg till exempel med flera använder sig av, jag vill spela mot de bästa, så därför är jag kvar på PGA-touren. Det är ju ett argument som egentligen inte håller längre, eller särskilt mycket längre.
Ja, inte alla de bästa. Nej. Så är det ju. Och det är ju svårt att mäta eftersom nu Liv har dragit tillbaka sin ansökan från att få världsrankingpoäng och dela ut. Ja, det är en jätteutmaning som jag skulle säga att alla har samma problem, men ingen kommer fram till en lösning.
Och det är just det som understryker situationen, det akuta, och det jag började med, att det är kritiskt. Det här måste lösas, både för spelarnas skull, att de får möta de allra bästa, de som vill det. Alla vill ju det, nästan i alla fall. Och oss alla. Och ännu fler kanske som vill titta på de bästa när de möts. Det är ju akut att lösa det här på ett eller annat sätt. Frågan är om det finns inom rimlig överskådlig tid.
Tyvärr så har det blivit också, det som har kommunicerats mycket från de som driver de här tornen är hur mycket pengar man spelar om man är med på den här tornen. Och alltså vi som tittar, vi bryr oss ju i princip noll om det är $1 miljon första pris eller $4 miljoner. Det vi vill se, det är ju en bra kamp mot slutet. Och jag tror att alla de här spelarna som har ju fått bara cashen kastad över sig, hade inte funnits pengar att tillgå, då hade de ju valt att spela på, alltså om alla hade exakt samma lika mycket pengar att dela ut, då hade de ju valt att spela mot varandra hela tiden. Så att där har man ju också gjort en kommunikationsmiss. Jag förstår ju varför Liv har gjort det, för att de ville få dit spelare och så ta över. Men man ska inte prata om prispengar, det är helt ointressant.
Ja, men det går inte att undvika den delen. Det är klart att det är en kittlande faktor i att titta på om några slåss om 10 kontra en putt som betyder halverad intäkt eller inte.
Ja, men om det är 10 miljoner eller 40 miljoner, det spelar...
Nej, det håller jag med om.
Det spelar ingen roll.
Hur mycket gåslever får man plats med? Liksom?
Exakt. Typ så.
Det finns ju också... Vi kan flika in det mot slutet av det här resonemanget och de här frågeställningarna och en del av svarstankarna. Vi lär ju inte nå en lösning här och nu som vi kan ringa in till någon ansvarig och lägga fram ett dokument om. Men det finns ju både rykten och rätt konkreta planer på att Saudi, PIF, Aramco eller vad det nu är skulle kunna göra en liknande livsatsning, penningstinn sådan på damsidan. Europatouren för damer har skjutit upp en sådan omröstning minst ett par gånger hur de ska göra. Och här finns det ju verkligen ett hot i så fall. Det finns inte samma djup på LPGA om de skulle bli av med sina 30 bästa damer till exempel. Så det är lite varningsflagg här också på en annan del av den redan splittrade golfvärlden.
Mm. De är ju redan inne där med Aramco-eventen som är väldigt uppskattade i spelarleden, för de har satt lite annan nivå kring inramningen, sett hur spelarna tas hand och allt sånt under tävlingen. Så de är redan en faktor där idag och ska bli väldigt intressant att se vad det utmynnar i.
Konkurrensutsättningen har ju betytt saker redan för härspelarna, för att och flika in den delen. Bättre ekonomiska muskler för de som är på Europatouren, ett bidrag där som de inte hade. Och likadant en förändring med signaturtävlingar och sånt på PGA-touren. Vad tänker du kring damsituationen, Ville, att det skulle kunna bli något där också, i så fall, vad det skulle innebära?
Ja, nu är jag tillbaka till pengarna och kommer säga emot mig själv här. Här blir det ju någonstans, ja, men här blir det så tydligt att kan de komma upp till och spela om en tredjedel eller hälften av vad herrarna spelar om, ja, men det är ett jättelyft för LPGA-touren. Så där förstår jag ju på ett annat sätt varför man verkligen är nog ganska rädd från LPGA-sida eller beredd att kanske samarbeta på ett annat sätt och ta ett samtal. För jag tror att PGA-touren, missen som gjordes av då commissioner, det var ju att inte ens ta samtalet för några år sedan. Sen kanske man hade valt att gå därifrån och säga att nej tack, men nej tack ändå. Men samtalet togs inte. Den missen tror jag inte att, vad heter hon, Erik? Molly, som är commissioner på LPGA-touren. Samtal kommer då att tas i alla fall för att någonstans förstå vad det är som finns på bordet. Och jag förstår mer om LPGA-tourspelare är benägna att skapa ett samarbete med Aramco som redan finns. Och ja, det kommer nog bli större, känns som.
Ja, men då så. Är vi överens? Vi helar golfvärlden med en världstour och nollställer världsrankingen och så kör vi. Det är inte svårare än så.
Som helst.
Ja, så blundar vi för den här obehagliga diskussionen som vad som finns bortom det här med att vi blåser upp värdet av egentligen Torgolfen. När pengarna som pumpas in i det här väl ska hämtas hem någon gång. Om Piff skulle dra sig ur och tycka att något annat är roligare och så står vi med en väldigt intressant utmaning, minst sagt.
Står varje vecka inför en ny podd, 18 minuter med svensk golf, i början på nästa vecka igen då.
Alltid.
Så är det. Jajamensan.
Övertygande!
Jag trodde ni skulle säga någonting annat. Självklart gör vi det. Vi är redo. Erik ska ut och fara lite. Kom med en ny inspiration. Jag har varit i England och spelat golf. Och som Erik sa innan vi började här, hur känns det i kroppen? Är du redo att gå ut banan igen? Just nu så är jag ganska nöjd. I några dagar, kanske någon vecka.
Tänk, du har sen spelat så mycket golf så att kroppen är sliten. Det är nog ganska många som längtar efter den smärtan. Ja. Grattis!
Tack!
Vi hörs om en vecka. Hej så länge!